Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans, god fortsättning. God fortsättning, Ingrid.
Detsamma till dig, Maria. God fortsättning. Och snart är det dags att säga gott slut. Det kanske vi ska säga i slutet av programmet. Nej, det är ett program till före nyår.
Ja, ja. Här kör vi på som vanligt, nämligen Ingrid och Maria. Ta inget jäkla jullov. Utan det är måndag och fredag som gäller som vanligt. Och nu har vi faktiskt, Ingrid, hunnit fram till nyhetsveckan nummer 72. I vårt värv. Och huvudrubriken är när avgrunden öppnar sig. Och det kan man ju tolka på lite olika sätt. Men vi har valt att ta avstamp i, eller utgå ifrån, det tragiska självmordet som prinsessan Märta Louise av Norges före detta man Ari Behn begick i julhelgen, och prata lite grann om det här med självmord. Det är ju ett väldigt, väldigt svårt och jobbigt ämne, men vi ska ändå göra ett försök att tackla det.
Mm. Det är ju lite tabubelagt också, och det är ju intressant att de gick ut direkt med att det var just ett självmord. Och jag vet att i tidningsvärlden så har man alltid sagt det här att nej, vi skriver inte om självmord. Självmord och pyromani skriver man helst inte om, därför att det har en smittoeffekt. Men jag tror inte det, jag tror faktiskt det är bättre att prata om det.
Rent generellt så är väl vi av den uppfattningen att psykisk ohälsa och allt som därtill relaterat är bättre att behandla ovan mattan än under den, om man säger så. Men ni ska inte bli rädda nu och tänka, åh vad deppigt, och här höjer man julledig och vill ha lite mysigt och så ska de prata om självmord, för vi kommer att prata om roliga saker också. Vi kommer att prata om ett kul samtal till Ring P1 bland annat. En man som konstaterar att vi är ockuperade. Det var inte så populärt hos Emanuel Karlstein, om man säger så. Och sen ett annat kul klipp som vi kommer att spela för er. Det är en liten reklamfilm från Sverigedemokraterna med familjen Åkesson, med Louise Eriksson i huvudrollen.
Det är väl snarast en reklamfilm för Sölvesborg, eller Sverigedemokraterna i Sölvesborg. Ja, och först av allt så ska vi prata om någonting väldigt trevligt, nämligen våra platinasponsorer. Och det är så många som har tänkt på oss här i jultid. Och det är vi naturligtvis otroligt glada och tacksamma för. Du kanske också ska säga det att nu i elfte timmen här innan vi börjar spela in så har du fixat en ny donorbox-grej.
Det har jag faktiskt. Det är nämligen så att, som jag sa, tror jag, i förra podden, så använder sig Donorbox bara av två betaltjänster. Och det ena är då PayPal, och det andra är någonting som heter, tänk att jag aldrig kan komma ihåg vad
Stripe,
det heter.
Stripe, var det väl?
Stripe heter det, precis.
Jag tror du sa Sprite i förra programmet.
Men det heter Stripe, och det är fullständigt liksom legit godkänt. Det är inget skumraskföretag, utan väldigt accepterat. Och detta innebär ju att man nu kan sponsra oss med hjälp av kortbetalningar. Och köra som vanligt i Donorbox. Man kan bli månadsgivare igen, precis som innan.
Ja, så, och det hoppas vi ju sannoliken att ni som var månadsgivare via PayPal, att ni nu går in och gör en likadan eller ännu bättre månadspeng till oss.
Ja, vi hade ju en del vår kära månadsgivare Magnus till exempel, som bidrar med en sån fin summa varje månad. Magnus, du får gärna återkomma nu om du vill det. Och som sagt, man kan även ge engångssummor, precis som vanligt, det är precis som innan. Så vi använder Stripe istället för PayPal, och vi får hoppas att de är lite mindre känsliga för vänsterpåtryckningar.
Vi har ju också, jag vet en vi har som aldrig kommer med som Platina sponsor, för han skickar en 50-lapp åt gången, men jag tror han skickar det, Carl heter han, efter varje program.
Aha, oj, ja men då är han ju typ Platina sponsor.
Ja det är han, så tack snälla Carl för att du så troget sponsrar oss efter varje program.
Ja.
Men nu ska vi gå över till veckans Platina sponsorer och först och främst vill vi säga att vi vill tacka vår vän som igår bjöd oss på en mycket trevlig middag i Trelleborg.
Och vår vän L, jag tror inte vi ska säga hela hennes namn för hon är lite hemlig av sig. Men vår vän L har ju även bidragit med en Platina sponsring rent konkret via bankgiro. Så att tack så hemskt mycket för den goda och trevliga lunchen igår, och tack för ditt bidrag kära L.
Tack, och tack till Kajsa och Barbara som också var med, som vi hade så trevligt tillsammans med. Sen så har vi fått en fin slant från Hans som skriver god jul och önskar Hans i Göteborg. Vår vän Y, jag är inte säker på att hon heller vill ha sitt namn, men vår vän Y skriver också god jul. Donald har skickat en slant som ni kommer att förstå hur stor den är, för han skriver en 500-ring var nu till jul.
Är det Donald Trump eller
något? Ja just det, The Donald är det. Min vän Ulf skriver god jul Ingrid och Maria. Magnus skickar en fin slant och skriver god jul. Hans skriver god jul och ett gott nytt. Dag skickar en fin slant och skriver expandera och nå ut. Ja, jag önskar vi visste hur vi... Det är faktiskt mest ni som kan hjälpa oss med det.
Absolut, det har vi inte sagt på länge, men glöm inte att fortsätta sprida poddarna och artiklarna i sociala medier. Det är ju det som gör att vi...
Det är ju så vi kan växa, ja. Så är det, absolut. Ingegärd skriver, ni är top of the class, tack för i år. Skickar en fin slant. Margareta skriver god jul. Marie, inom citationstecken, heter inte något annat. Jag beundrar er för ert mod och era kunskaper. God jul. Och Kerstin skriver julklapp till Ingrid och Maria.
Tack kära, kära, kära lyssnare och tittare. Ni är vackra.
Ja, en applåd till er.
Du, i förra podden så var du ju lite inne på att fåglarna hade höjt ett varningens vinge, eller vad ska man säga, varningens fjäder för eventuella julupplopp, att det kunde bli oroligt här och där. Hur blev det?
Ja, några riktiga upplopp blev det inte, men det blev stökigt precis som jag förutspådde i Helsingborg. På juldagsmorgonen var det en person som gick förbi en nattklubb som då var stängd, alltså på Bruksgatan som ligger mitt i stan. Fanns en nattklubb där även på min tid, ett disco som jag brukade gå på när jag var 16-17, någonting sånt. Och tyckte att den där lådan såg ju väldigt konstig ut där den stod utanför entrén, och ringde polisen och de spärrade av och evakuerade ett antal människor som bodde runt om, och det visade sig också att det var en sprängladdning. Men som tur var så hittades den ju och kunde...
Helt? Ja. Okej, okay. Det är en sån här krogsprängning då planerad som de tydligen, de gängkriminella ägnar sig åt för att utpressa krögarna, har man ju förstått.
Ja.
Det har ju varit väldigt mycket sånt i Malmö att man spränger entréer till krogar för att markera att betala annars.
Och just den här krogen har alltså varit utsatt 2 gånger tidigare. En gång small det rejält alltså.
Och en bomb i Ramlösa av alla ställen, Ingrid, som du kanske kan berätta vad det är för ställe.
Ja, alla känner väl till drycken Ramlösa som heter just Ramlösa, inte Ramlösa. Ramlösa.
Nej, det heter Samlag. Nej,
nej exakt. Nej. Men och Ramlösa är ett fint område. Det ligger väldigt tjusiga villor där. Jag har två goda vänner som precis har köpt en villa där och som fick morgonkaffet i vrångstrupen när de vaknade och såg att just i deras fina område de ska flytta till har det alltså sprängts en bomb i natt. Ingen person blev skadad, men fyra villor fick
syfte, tror man. Finns alltså det någon teori?
Väldigt svårt att säga, men det kan ju också ha något. Det kan ju vara så att krögaren bor där, vad vet jag.
Mm.
Och att det handlar om, alltså överhuvudtaget så handlar det här mycket om det här att olika gäng slåss om narkotikamarknaden. Och Helsingborg är ju en viktig införselhamn via Danmark. Så att det kan vara att de håller på att positionera sig mot varandra. Och så länge ingen har vunnit, så att säga, så pågår kriget. Men det här är bara teorier.
Ja, jag kom ju med en liten hemsnickrad teori också när vi pratade idag om manuset, att kanske är det så att nu i och med Rimfrost, operation Rimfrost, så har polisen flyttat väldigt mycket resurser, eller alla resurser, ner till Malmö, och då har de kriminella, då blir Helsingborg desto viktigare, alltså då har man flyttat mycket verksamhet upp dit.
Ja,
precis. Och kanske nya liksom aktörer har kommit in och vill...
Ja, så att jag menar, hela det här operation Rimfrost, det kommer att bli ett stort fiasko. Men fåglarna har kvittrat att polisen vet redan nu hur de ska gå ut och säga: det här är en fantastisk succé! Det är svensk polis främsta gärning på decennier! Och så kommer de att räkna upp hur många vapen de har tagit och hur mycket narkotika och så. Men sen är allting back to business igen. Och som vi ser, det flyttar sig till andra städer.
Mm. Ja, ja. Jag tror att vi alla har väldigt lätt att se framför oss hur Bagdad Mogge står och håller presskonferens och säger att vad bra det är och vad bra han själv är och sådär liksom. Mm. Att det är nog redan bestämt på förhand att det ska bli så. Men det har varit lite stökigt i Danmark också, förstår jag, eller?
På Nørrebro, som ju är ett sånt här islamområde i Köpenhamn, där var det fullt upplopp i går kväll, där man slängde fyrverkerier mot poliser och alltså kravallutrustad polis var där med hjälmar och skottsäkra västar och hundpatruller. Och det hade varit oroligt där i flera dagar. Mm. Och så blev det liksom total kalabalik igår kväll.
Ja.
Så det var Köpenhamn istället för Sverige som drabbades. Och sen vill jag bara också säga, på tal om det här med att de gärna slår till vid jul, därför att det drabbar oss extra hårt då, för att vi förväntar oss julefrid. Så var det ett mord på en prästgård i Tyskland. Helt bizarr historia som Samnytt skriver om. Men en präst då, en sån godhetspräst får vi väl tänka, som bjöd in han bjöd in hemlösa och så. Och bland de här så fanns det bland annat en syrier då som betedde sig väldigt dåligt, så han kastades ut. Och då kom han tillbaka med en massa andra araber, och de gick till fullt angrepp och mördade en av de andra personerna som var där.
Mm. Så trevligt. Mm. Alltså det här med att man har någon slags fristad, du vet, att man inte får attackera motståndare under jultid till exempel, eller andra högtider. Det är en gammal fin tradition som går extremt långt tillbaka i tiden, och som Muhammed också bröt mot, som du kanske minns, att han sa att ja, just det var någon sån här högtid, om det var en judisk högtid eller hur det var, jag tror att det var det, och nej, självklart, vi ska inte attackera er nu, är det liksom vapenstillestånd här, och så lägger han sig i bakhåll och attackerar ändå.
Ja, för som var han. För han använde sig av takia, nämligen att man får lov att ljuga om man gör det i islams namn.
Du, Caroline Hakim, som ju blev riksbekant när hon mördades med sin lilla bebis i famnen i Malmö.
Mm. Det var ju också en sån där grej där polisen gick ut och sa, det här ska vi lösa och vi kommer få hjälp av den undre världen, för detta tycker de också är fruktansvärt, att man skjuter kvinnor med barn i famnen. Ja, precis som jag sa och vi sa redan då, det kommer de inte att göra, de kommer inte få någon som helst hjälp ifrån den undre världen, och de står väl och stampar på samma punkt, vad jag förstår. Nu visar det sig att en vän till henne och hennes pojkvän, den här kriminelle mannen som var med om ett av, eller Danmarks tror jag största värdetransportrån genom tiderna, där det fortfarande fattas en massa pengar. Det var en kompis till honom och även till den här Caroline Hakim då, en så kallad svensk, det är han ju naturligtvis inte. Men han hade då flyttat till London och bodde på ett enormt fint område, så jag vet inte, han kanske också var med om det här värdetransportrånet, eller hade någon del i bytet i alla fall.
För det är väl att, så att, får jag bara fråga Ingrid, visst var det så, du minns säkert detta bättre än vad jag gör, en stor del av de där pengarna som de kom över kom aldrig till rätta.
Exakt.
Och är med andra ord fortfarande i spel, så att säga. Och man kan misstänka att de här olika aktionerna handlar om att vem ska få bytet liksom, vem ska fördela det fortfarande efter så här lång tid. Så har jag fattat det i alla fall.
Ja, nej men absolut, så är det ju. Det är ju den teorin de arbetar utifrån, men hennes man säger ju ingenting, eller sambo. Så,
nej, så, ja, fåglarna sa ju med en gång. Det är klart att de kriminella kommer att hjälpa polisen. Varför ska de göra det? Vad är det för dumheter?
Mm.
Alltså de kan ju tycka att ja, det var ju dumt och döda en mamma. Och det ska man väl inte göra. Men det, därifrån till att de skulle börja hjälpa polisen. Nej,
det är så dumt. Den här 36-åringen, han sköts när han kom vandrande med sin fru och barn. Så det är samma typ av mord, så att det är väl inte helt orimligt att tänka sig att de har någon koppling till varandra. Och som sagt, han bodde i ett jättefint, ett exklusivt område, inte långt ifrån den skola som prins William och Kate har valt ut till sina barn.
Okej. Ja, nej men det är nog så också, att jag tror vi har varit inne på det i tidigare poddar, att det här med honor among thieves, tjuvheder, säger man kanske på, alltså att de kriminella har vissa, en viss hederskodex och sådär, vad man får och inte får göra, så det har nog försvunnit mer och mer, om inte helt och hållet. Och det har jag förstått när jag har pratat med,
ja, men då pratar vi om sådana Dynamit-Harry och Bildsköne Bengtsson och så på den tiden. Det var den typen av kriminella vi hade i Sverige.
Ja, och det är inte Dynamit-Harry och Bildsköne Bengtsson som är inblandade här. Så att, men nu vill jag prata om något lite roligt. Det är så mycket elände jämt och ständigt, och det är mord och det är hemskt och allting. Men du hittade en kul grej.
Ja, en film som är väl gjord kanske lite som i Staffanstorps anda, kan man väl säga. Men väldigt rolig, och det är alltså då Louise Eriksson som är kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg och dessutom sambo med Jimmy Åkesson, som har gjort en jätterolig film som vi tänkte visa för er nu.
Mm, det tänker vi göra. Här kommer familjen Åkesson i högform.
Jag heter Louise, jag är sverigedemokrat och är sedan ett år tillbaka kommunstyrelsens ordförande här i Sölvesborg.
Och jag tänkte försöka svara alla oroliga journalister och proffstyckare. Hur blev det egentligen när hemska SD tog över makten?
Och någon domedag blev det inte. Vattnet rinner i kranen.
Solen skiner fortfarande.
Bussarna rullar på.
Och restaurangerna håller öppet.
Däremot har en hel del andra saker förändrats. Vi har sett till att förbjuda tiggeriet här i Sölvesborg.
Ni vet, det som proffsexperterna sa var omöjligt att genomföra. Här i Sölvesborg vill vi inte att unga flickor ska tvingas bära religiös klädsel i våra förskolor. Vi har dessutom satt stopp för Socialdemokraternas planer på att bygga ett massivt förskolekomplex här i Sölvesborg.
Jag gillar verkligen inte deras idéer om stordrift inom barnomsorgen. Jag tror att barnen mår betydligt bättre av småskalighet och en mer hemmanära miljö. I Sölvesborg kommer det att bli språkkrav för personalen inom äldreomsorgen. Och det är för att äldreomsorgen inte ska vara ett integrationsprojekt. Utan vi ser äldrevården som en service till alla äldre som slitit och betalat skatt i vårt land. Sölvesborgs äldre ska bli bemötta av personal som de kan prata med och förstå. Och precis som övriga Sverige så händer det att vi i Sölvesborg råkar ut för oroligheter. Till skillnad från många andra kommuner så väljer vi att snabbt agera genom att tillsätta ordningsvakter. I Sölvesborg ska man kunna känna sig trygg. Man ska också kunna känna sig trygg i att kommunen sköter sin ekonomi. I synnerhet nu när kommunsverige går mot kärvare tider. När man ska spara pengar, då är det bättre att göra det på politiken än i omsorgen. I Sölvesborg har vi också sagt nej till mer påtvingad invandring. För att våra invånare inte ska få sämre skola och omsorg. Eller högre skatter, bara för att regeringen valt att ta in mer invandring än vad man klarar av.
Och jag tänker inte låta utanförskapsområden växa upp här i Sölvesborg.
Vi vill ha ett tryggt och välmående samhälle där man kan känna sig hemma.
Det finns förstås en del saker även här som inte fungerar som det ska. Men vi kan och vi kommer att lösa det.
Och det är möjligt eftersom vi i Sölvesborg kan samarbeta över partigränserna.
Det är förstås en bra början. Men om hela vårt land ska må bra igen så måste vi kunna samarbeta. Även i Sveriges riksdag. Sverige har fungerat tidigare. Sverige kommer fungera igen.
Ja, man blir ju jätteglad när man ser den filmen. Verkligen jätteglad. Och hon är, alltså det är så roligt för att det, dels att Jimmy går och skrotar i bakgrunden och står och sparkar på löv och sitter på restaurangen och så. Det är jätteroligt. Det är ju med glimten i ögat. Och samtidigt det hon förmedlar är väldigt, väldigt viktigt. Och jag fastnade särskilt för det här med äldreomsorgen. Det är så bra att hon säger att äldreomsorgen ska inte vara ett integrationsprojekt. Nej. Där ska de gamla träffa människor som talar svenska. Och jag kommer ju ihåg att redan när jag var 16-17 så jobbade jag och hade ett sommarvik på ett ålderdomshem. Och då tänkte jag så här, ja, det blir ju inte bra för de invandrare som har kommit hit. För att vet, när man blir dement och så tappar man sina svenska kunskaper. På den tiden pratade ju invandrarna svenska. Men jag tänkte att när de blir dementa så kommer de att glömma svenskan och prata, bara kunna serbokratiska eller grekiska eller vad det nu var för någonting. Och att det då skulle bli synd om dem. Aldrig i livet hade jag kunnat föreställa mig att det skulle vara svenska pensionärer som skulle skötas om av folk som bara pratar arabiska.
Det är ju helt bisarrt. Helt bisarrt. Och det, man hajar verkligen till när hon säger det, så blir man så här, just det, det är så alltså. Mm. Gamla människor i Sverige alltså blir stöter på och tas om hand av människor som inte förstår dem och så de inte förstår.
Mm. Visst.
Okej, är det rimligt?
Ja, nej, men behöver... det är hjärtlöst och det är dessutom uträknat så att gamla och dementa människor ska ju ändå dö. Deras röster behöver Socialdemokraterna inte bry sig om. Och det är så äckligt så jag skulle vilja ge Stefan Löfven en propp. Slippa hans fula näsa.
Ingrid Carlqvist hotar statsministern. Ja, nej men en väldigt en kul film med allvar i botten.
Mm.
Ju. Och man tänker bara när man ser den, ja. Mm. Tänk om det kunde vara så över hela Sverige som ja, som det är i Sölvesborg. Men det kommer väl.
Ja, och så är dessutom så här att här ska inte flickorna behöva ha religiös klädsel. Mm. Och då kommer jag på det att här kan vi ju ta in den här grejen om att partiet Nyans, det här nya muslimpartiet, de har just nu anmält Skurups kommun, som ju också har fattat ett beslut om att man inte ska få ha slöja, huvudduk, har vi bestämt att det ska heta nu, ja, i förskola och i skola upp till och med 6:e klass. Det är så det här förbudet lyder. Och då har då det här muslimpartiet anmält Skurups kommun till diskrimineringsombudsmannen. Och vad var det mer?
Det nybildade partiet Nyans har anmält Skurups kommun till justitieombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen för beslutet om slöjförbud i förskola och grundskola.
Mm. Och det här är ju, ja, och jag menar, jag såg många som twittrade om att förbjuda det här partiet och så, men jag måste nog säga att jag tycker det här är jättebra.
Ja, jag ser bara fördelar med det hittills. Alltså, dels så blir sossarna av med hälften av sin väljarkår.
Mm.
Och dels så blir det mycket tydligare vad deras prioriteringar, var de ligger.
Ja, visst. Nu är det inte bara liksom att ja, men vi socialdemokrater, vi tycker det är viktigt med religionsfrihet och folk ska få klä sig hur de vill. Utan nu är det tydligt att det är muslimerna som ser efter sina egna intressen. Mm, det är det som är så bra.
Och också att islam inte bryr sig egentligen inte om höger och vänster och alltså andra politiska ideologier på det sättet, för det är sin egen ideologi.
Ja, ja, visst, visst. Det är ju det man måste förstå. Om man ska förstå varför islam är som den är, så måste man förstå att det är inte främst en religion, utan det är en ideologi, ett system, och det säger de ju själva, som har regler för allt i samhället. Det är ett rättssystem, det är liksom regler om vad kvinnor och män får göra, det är regler ända ner till med vilken fot du ska stiga in på toaletten.
Mm. Det är nämligen så att, det visste ni kanske inte, det är väldigt mycket ginner på toaletten.
Mm. Mm. Det är sådana här onda andar.
Japp. Mm. Det är alltså Aladdin.
Ja. Yeah.
Som egentligen i arabisk tradition inte alls är någon trevlig typ. Utan en alltså jinner är hemska demoner, och det här med de här tre önskningarna är väl, hela den sagan från början är ju egentligen hemsk och ond och handlar om att man blir indragen i alltså en slags scam. Mm. Där liksom ja, den här anden uppfyller önskningar på det sättet som passar honom snarare än dig.
Mm. Och då skriver de här nyans så här: Sveriges muslimer åtnjuter samma fri och rättigheter som vilken svensk medborgare som helst. Alltså rätten att sexualisera barnen. Det är det de menar. Den svenska staten och dess myndigheter är ytterst ansvariga för att dessa rättigheter ska kunna utövas utan diskriminering. Beslutet från Skurups kommun strider mot den svenska grundlagen, Europakonventionen och barnkonventionen, som blir svensk lag från 1 januari 2020. Detta är en skrämmande utveckling som omedelbart bör stoppas. Därför anmäler partiet Nyans Skurups kommun både till diskrimineringsombudsmannen och justitieombudsmannen. Jag vet inte varför de har inte fattat att det är fler kommuner som har gjort detta, eller?
Ja, men är det det då?
Ja, jag tror Staffanstorp har redan gjort det. Och hon, det lät ju på Louise Eriksson som om Sölvesborg. De kanske inte har gjort det ännu då.
De kanske inte genomfört det ändå. Mm. Mm. Nej, men alltså det är det gamla vanliga. Vi har fri och rättigheter. Ja, vi har rättigheter att kräva en massa saker. Rättigheter. Det liksom, så är det alltid. Va? De har rätten att slippa bli kränkta. Mm. Därför, vi har inte rätt att kränka med profeten Mohammed.
Men de har rätt att kränka oss hur mycket som helst. Alltså det är ju det handlar om. Jag blir kränkt av alla dessa huvudduks-kvinnor.
Jag tänker på Jenny, jag vet inte om du minns det som jag skrev om i en artikel, som blev attackerad av en massa arabiska familjer när hon var ute med sin hund.
Mm.
Och de stod ju och skrek, det är demokrati! Det vill säga, och då det gav henne de rätt att attackera henne tydligen. Och detta får mig att tänka att man borde absolut, alltså det är ju nej ut som gäller givetvis, men när det nu ser ut som det gör, så borde ju omgående samtliga nyanlända sättas i någon typ av demokratiskola eller upplysas om vad demokrati är, för de verkar tolka det som att det innebär att de får göra som de vill bara, mm. men att man har inga skyldigheter.
Nej, nej, men alltså jag menar inte ens regeringen vet ju vad demokrati är längre. För dem är det ju värdegrund och att man röstar på sossarna.
Mm,
så att det är nog många som skulle behöva det. Men jag menar, det man måste förstå, det är att det finns ingen religionsfrihet i islamiska länder. Det finns några spillror av kristna kvar, även någon enstaka jude kanske, men det betyder ju inte, de får till exempel inte bygga nya kyrkor, man får inte renovera gamla kyrkor som håller på att falla samman, det är förbjudet i lag, och de får inte ringa i sina klockor, men här ska muslimerna få basunera ut sitt hatiska bönutrop. Så jag menar, de vill ju bara ha dessa rättigheter tills de tar över, för då ska de bort för alla andra än muslimer.
Ja, och då är den naiva vänsterländska synen där då, det att ja, men vi ska visa vägen, för vi är ju mycket mer upplysta, och det vi ska visa liksom vårt västerländska sätt att titta, så tolerant och så bra.
Och så vad händer då? Då skickar Allah och det är en ny Koran, eller?
Ja, precis. Där det inte står att man ska slakta alla judar och kristna. Ja, lycka till, höll jag på att säga. De kommer säkert att få någon typ av ersättning, tror du inte det? Nyans. De kommer säkert att få rätt. Du skulle inte förvåna mig om Skurup blir straffade för detta på något sätt.
Ja, alltså då, men jag hoppas verkligen att Skurup och andra kommuner står på sig i den här frågan. Jag menar, har Frankrike kunnat genomdriva detta? Där får du inte gå runt i skolorna med huvudduk. Varför skulle Sverige vara något undantag? Han hänvisar ju till och med till Europakommissionen. Det kan ju inte stämma, eftersom Frankrike och en del andra länder har redan det så här.
Ja, Belgien har någon variant som sagt var, som handlar om niqab och burka på offentlig plats och vad det nu är, det finns lite olika. Och det var ju så fram till väldigt nyligen att faktiskt till och med i Turkiet, Ingrid, fick man inte lov att bära slöja som offentlig anställd, och på, alltså det var ju Atatürk som bestämde sig för att Turkiet skulle västernifieras då, va? Sen har ju Erdogan upphävt alla de grejerna då, va? Men så att det är inga av de här sakerna, man ska inte tro för ett ögonblick att det är självklara beslut även inom islam egentligen.
Nej, inte självklart.
Ja, så huruvida folk ska bära slöja eller inte i offentligheten, offentliga anställda och liknande. Det har ju funnits andra inställningar i Tunisien, i Marocko.
Ja, och det var ju under den perioden på 50 år eller någonting sånt, när många, eller ett antal muslimska länder åtminstone, ville inspireras av oss. Och sen som ett brev på posten, som en motkraft, så kom då Muslimska brödraskapet och hela deras, vad är det nu, 7-stegsplanen, att det första som skulle hända var att de skulle re-islamisera sina egna länder, och sen skulle de islamisera resten av världen. Så att det är ju egentligen ett ögonblick i islams historia.
Jag tror att det jag menar är att vill man liksom stötta progressiva krafter i muslimska länder, folk som trots allt försöker modernisera, så gör man ju inte någon en tjänst genom att liksom stötta sånt här.
Nej, nej, naturligtvis inte. Men det skiter väl vår regering i.
Troligtvis. De bryr sig nog inte åt något håll huruvida folk förtrycks eller har slöja eller ej. Bara man röstar på sossarna så är de...
Ja. Och det är jättebra att muslimer gör som liksom imamen säger till dem. Det är ju det som har varit sossarnas stora framgång genom flera decennier nu, att de har gjort upp med imamerna, och så röstar alla muslimer som imamen säger.
Då landar vi alltså i att sossarna föredrar islamister framför sekulära krafter, eller?
Ja, och det kommer
eftersom ihåg. Islamisterna är mycket mer lätt, alltså det, man kan göra uppgörelser med dem.
Ja, naturligtvis. Och du vet ju, du har ju sett det här klippet där Stefan Löfven säger att vi har inte kritiserat islam. Vi kommer aldrig att kritisera islam. Mm.
Åh, Stefan. Du, vi har pratat lite grann om detta tidigare, men nu har Rebecca Uvell gjort en liten uppdatering angående det här med att det är massor med svenska pass som är på drift i världen.
Mm. Och hon skriver ju då att det kom ju en ny lag 2015 eller någonting. Att nej, för då hade man ju kommit fram till att hundratusentals svenska pass hade försvunnit. I själva verket är det ju nya svenska medborgare som säljer passen. De kunde man få 80 000 kronor för. Och eftersom inte Sverige hade några regler, utan varenda gång man kom till polisen och sa åh, nu har jag tappat mitt pass igen. Ja, lille Mohammed, då får du ett nytt. En person hade fått ut 18 pass på 4 år. Ja, och då gjorde de i alla fall en ny lag och kom fram till att man skulle bara få ta ut vad var det nu då? Var det 4 pass på 5 år eller någonting? 3 eller 4 pass på 5 år?
Ja. Jag läser här. För 2 år så gjorde media en uppföljning på den nyhet som kablades ut ytterligare några år tidigare 2015 att hundratusentals svenska pass försvunnit och att medborgare i Sverige då hade rätt att hämta ut så många pass som helst oavsett skäl. Mellan 2009 och 2013 tappade 5000 personer bort sin pass en gång om året. I ett fall hade en person fått 18 pass under en 4-årsperiod. Och så skulle man då sätta stopp för missbruket. Och det gick så där. 4 år efter att den nya lagen infördes. Det kommer att bli tuffare för den som sen, det står inte hur många gånger man.
Nej, jag letar också nya förtvivlat här.
Ja, hur som helst, hon är ju sträng, Rebecca Uvell. Det blev, hur gick det? Inte bra. Som allt annat sossarna rört vid blev det skit.
Ja. Yeah.
Ja.
Varje månad förra året försvann 5291 pass. Varje månad. Men det har försvunnit fler i år. 5381 pass per månad i 11 månader. Och med största sannolikhet så blir det ett nytt all time high. Trots att man idag inte kan hämta ut obegränsat pass utan 3 stycken under en 5-årsperiod. En förklaring är att vi delar ju ut nya pass hela tiden till nya medborgare.
Ja, alltså jag skrev om det här på TT 2008, 9, 10 någonstans där. Det var ett bra tag sedan. Och då höll Rikspolisen, som de heter på den tiden, nu, det är väl nuvarande NOA, på att utreda detta och vad är det som händer och sådär. Och då berättade de för mig att den vanligaste liksom metoden för folk att alltså använda falska pass, alltså falska pass, de är så pass välgjorda att det är svårt att kopiera pass och göra dem liksom, du vet, som i filmer, fake passport. Utan det man gör är att man tar någon annans pass och så kör du på look-alike-faktorn.
Ja, visst.
Alltså är det en man i ungefär samma ålder som är arabiskt utseende och sådär, så du vet ju själv hur det kan vara att folk kan se ganska konstiga ut i sina pass och inte särskilt lika varandra. Och gissar jag att man vågar kanske inte ifrågasätta, är detta verkligen du på bilden heller, va? Så att det var, och det hade man ju upptäckt redan då, att det var ju den nya stora businessen, just look-alike pass då, att man.
Men nu har de väl infört, nu är det väl både fingeravtryck och, ja, fingeravtryck är det i alla fall. Jag hämtade ut ett nytt pass nyligen.
Jo, men det har man ju haft länge i passen, men frågan är, använder man det? Har du någonsin varit med om att de verkligen skannar ditt fingeravtryck när du går igenom en gränskontroll? Det har jag aldrig varit med om. Nu var det ett tag sedan jag var utomlands i sig, men de har ju haft det här fingeravtrycket i passet länge. Alltså.
Problemet är att de gör ju sån här ögon, alltså när man går igenom. Och du vet, när man bara, alltså när det inte sitter någon person där, så lägger man ju passet på ett ställe och sen så filmar de en. Och Nej, jag vet inte. Det går ju naturligtvis att göra. Det bästa hade varit att bara ha fingeravtrycket.
Mm. Ja, men det har, och det har varit en massa sådär om och men. Och får man göra det? Och är det, integritetskränkande kanske? Och sen så var det ju hela dagen grejen med Schengen. Att inom Europa så ska vi inte kontrollera folk överhuvudtaget. Och det ja, vi vet ju alla liksom hur bra det har gått. Alltså i och med att strömmar in helt okända människor som ingen vet vilka de är, som inte ens har några pass. Mm. När de väl är inne i Europa så kan ju de kalla sig för Musse Pig om de vill.
Ja så. Visst, men det är ju så typiskt liksom. Du vet, Ygeman, oh, nu har vi satt stopp för det. Nej, det har ni inte alls det gjort. Därför att ni vill inte.
Nej, och det är precis som du säger, detta är ju sossarnas modus operandi, att de påstår att det är ju samma sak med det här att nu, vi har Europas strängaste, säger de, flyktingpolitik, använder de det ordet?
Nej, det tror jag inte, migrations.
Ja, okej. Nej, det är klart vi inte har. Vad är det för dumhet? Och vi släpper ju fortfarande in flera hundratusentals om året. Men då håller de på att mixtra med sin statistik. Så att, ja, men det är ju bara si och så många asylsökande. Vad hjälper det när vi redan har x antal hundratusen som kan komma som anhöriginvandrare?
Ja, och dessutom den här löjliga arbetskraftsinvandringen. Och det här spårbytet, att man kan komma som arbetskraft och sen söka asyl. Eller komma som asylsökande och sen söka som arbetskraft. Och fram och tillbaka flera gånger. Och så får man jobb som kebabtekniker. Nej. Och de vill inte reda upp i detta. De vill inte, för de vill ha alla dessa röster.
Det är ju svårt att tänka sig att de är så monumentalt inkompetenta att de inte skulle kunna göra någonting om de verkligen ville.
Nej, de vill
även om man har, även om man har lågt förtroende för sossarna så... Nej, precis. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att de vill inte helt enkelt. De vill ha det så här av olika anledningar. Mm. Röstbudskapen är väl den främsta.
Antar. Ja. Du, jag tycker vi hoppar över nyorden och så går vi på dagens andra klipp som är en hjälte. Gösta Persson från Skövde som ringde Ring P1 igår.
Så här lät det.
Men nu är det en annan sak också, va? Jag ser det ju som att vi är ju redan under en ockupation här, va?
Uh-huh.
Det är ju tusentals människor från hela världen som väller in i Sverige varje år och tar för sig av vårt land. Precis som en ockupationsmakt gör.
Vad tänker du?
Och de har ju ett beteende till exempel. De våldtar, de misshandlar, rånar, skjuter och spränger för att sätta skräck i den svenska befolkningen.
Vad säger du nu? Vad är du menar?
Jag säger ju att vi är under en ockupation redan. Vi behöver inte vara rädda för ryssen. Ska man välja på de som ockuperar nu och Ryssland så betyder tusan om inte jag skulle välja Ryssland faktiskt.
Okay.
Och de kallas ju då, det är ju alltså den inre fienden, va? Det är ju regeringen i Rosenbad och de kallar de här för nyanlända till exempel, va?
Mm-hmm.
Och jag menar, en ockupation den kan ju upphöra. Men här har vi dessutom en kolonisering som pågår i liksom i kölvattnet av den här ockupationen.
Men hör du vad du säger, att du kallar då de nyanlända för väldigt grova saker här. Hör du att det inte låter
särskilt? Ja, men grova saker, du hör ju vad jag säger.
Ja, jag hör exakt vad du säger.
De har ju ett typiskt beteende för en ockupationsmakt.
Mm.
Genom att ge på den svenska befolkningen att våldta, misshandla och råna. Förnedra svenska ungdomar som måste kyssa deras fötter till exempel, som man har sett i reportage om det nyligen.
Nu är du långt över gränsen för vad det här programmet och vad Sveriges Radio är. Att vi generaliserar och pratar på det här sättet om människor, det gör vi inte.
Ni kan säga att ni ska ju bara ha ja-sägare i era program.
Du ringer ju in nu.
Ja, men du hör ju att du vill avbryta mig nu, för det passar inte riktigt galoschen.
Nej, vi har ett sändningstillstånd där det står att vi behöver stå upp för människors värde, och du pratar om människor på ett väldigt kränkande sätt just nu.
Kränkande sätt? Jag talar om för dig hur de beter sig, och det ser jag som en ockupationsmaktbeteende.
Ja, och då har du fått säga det nu. Då får vi tacka så mycket för det, och god fortsättning till dig också.
Ja, tack så mycket. Hej.
God fortsättning till dig också.
Tror jag inte han riktigt önskade. Men det här är ju roligt. Det här är ju jätteroligt. Därför att Emanuel Karlsten, för det första, han är ju en liten mes. Men ja. För det första är det ju så att jag tror inte han känner till. Alltså när han säger tvingar och kyssa deras fötter så börjar han ju skratta. Han läser han inte sanning till dig, kanske. Han vet inte detta. För han håller sånt borta från sig, sådana otäcka saker. Och så säger Gösta som det är. Och jag menar, han tål ju inte höra det. Han vill ju inte. Han sa det kränkande. Nej, det kränkande är att de gör så mot oss. Det är inte kränkande att berätta om det.
Och det här vet säkert lyssnarna och tittarna mycket väl, just hur det är att diskutera med folk som inte följer, som inte tar del av allt media. Som på allvar inte tror när man berättar då om saker som har hänt att de har hänt, därför att det låter så otroligt. Och de, alltså vi som är vakna, vi läser de här grejerna varje dag. Vi kan vara igenom alla liksom Samnytt och Fria Tider och Ingrid Maria och allt vad nu är liksom. Så vi vet ju att ja, okej, det och det har hänt och det är nog barn som har tvingat andra barn och kyssat deras fötter och sådär. Och, när, och just det här med dominanskriminalitet har ju allt medierna tagit upp ganska mycket. Och även polisen har bekräftat att det har blivit en allt större grej. Att man är inte så himla intresserad av att råna egentligen, utan det handlar mer om att förnedra. Men det är så uppenbart att Emanuel Karlsten inte alls känner till fenomenet. För att han blir bara helt, och sen tror jag också att han blir panikslagen och, av den anledningen som han nämner att deras sändningstillstånd, han är rädd att de ska bli anmälda. Tror inte det?
Jo, naturligtvis är det så. Men samtidigt, de är public service och det är ett program där det är meningen att folk med olika åsikter ska få komma fram. Och de borde ju i så fall säga till staten, fast det kan de ju inte för de lever ju på statliga skattepengar, det vill säga våra pengar, att vi kan inte ha en sån regel, utan folk måste ju få säga vad de tycker.
Ja, men då är det det. Är det hets mot folkgrupp? Är det förtal? Är det, du vet.
Det här var ju ingen folkgrupp han pekade ut, om inte nyanlända är en särskild folkgrupp.
Det kan de säkert få det till att de är. Alltså det kan ju vara liksom gruppen invandrare då, antar jag.
Nej, jag tror det måste vara mer definierat än så. För att det ska vara HMF.
En av de roligaste grejerna med det Gösta säger är ju att han, det är ju när han säger ja, vi behöver ju inte vara rädda för ryssen. Jag tror det hade till och med varit bättre om det var de som invaderade.
Ja, för att alltså, programmet börjar med, det är alltså någon minut innan detta kommer där han, och det är väl det han har sagt att han ska prata om, nämligen att jag förstår inte varför vi rustar upp nu av skräck för ryssen. Ryssen var väl lika farlig när vi rustade ner på 80- och 90-talen. Och sen när de då har pratat om det, när Emanuel Karlsson säger ja, jo, jag vet inte, men man gjorde väl bedömningen då. Det är då han säger, fast det är en annan sak jag vill prata om också.
Ja, han slår. Så gör ju ofta folk, de kuppar lite där.
Ja, det måste man ju göra.
Annars... De säger att de vill prata om liksom gamla tiders kafferep eller någonting, så börjar de prata om invandring där. Och det har ju hänt tidigare. Och han blir alltid lika ställd, Karlsten, när det händer. Men det var roligt, tack Gösta för underhållningen och för dina kloka synpunkter.
Ja, nu måste vi ta tag i det här.
Själv... Känner du också att vi rullar det framför oss? Liksom,
ja, absolut. Ja, Självmordskatastrofen. Det kom sig av att just att Ari Ben, prinsessan Märta Louise före detta make i Norge, tog livet av sig på juldagen. Och det är väldigt ovanligt att man går ut och säger att det var självmord. Det är ofta sånt man får läsa mellan raderna. Hastigt omkommit, och så står det inget om någon olycka eller om galopperande cancer. Men där valde hans manager, eller vad det är, att förklara att han hade tagit livet av sig. 47 år gammal.
Och 3 tonårsdöttrar. Ja, det var väldigt, han har ju talat en del om sin psykiska ohälsa och att han har mått dåligt. Han har haft mycket ångest, panikångest och sådär, brottats med det. Men det är klart att ett sånt här drastiskt beslut kommer ju alltid som en överraskning för omgivningen. i stort sett. Och inte sällan så säger folk, jag trodde att han eller hon mådde bättre. Bland annat så var det ju så med din unga, ja, släkting ska vi kalla henne det.
Ja, vi kan säga extra dotter Jenny. Hon hade också haft mycket ångestproblematik och försökt att döva detta på olika sätt. Och plötsligt, eller inte plötsligt, men jag kan säga att de senaste månaderna så verkade det som hon satsade på att ta sitt körkort. Jag var ute och körde med henne. Hon hade bokat massor med lektioner. Hon hade bokat en uppkörning. Och det var mycket som tydde på att hon var på väg mot någonting nytt. I själva verket var hon på väg mot sitt slut och tog alltså livet av sig den 5 oktober.
Och ni tror att det var rätt så genomtänkt ändå. Det var inte någon hastig impuls, utan hon hade arrangerat saker på ett sånt sätt att hon skulle kunna göra detta i lugn och ro och att ingen skulle hitta henne i förtid, så att säga.
Nej, exakt.
Vilket inte är helt ovanligt om man verkligen då är, om det inte bara är, för ibland kan det ju vara ett så kallat rop på hjälp, va? Att man inte är riktigt egentligen vill. Men jag känner ju en del personer inom psykiatrin och folk som kan sånt här, och de säger alltid till mig att ja, men alltså, det är en person som verkligen, verkligen har bestämt sig, kan man i princip inte hindra. Inte om du så låser in vederbörande på sluten psykiatrisk klinik kan du hindra det. Det finns gott om människor som har lyckats ta livet av sig när de är på suicide watch, vad heter det? Och nu pratar vi inte om Epstein då och hans självmord, utan nej, människor som verkligen har lyckats stå fastän man tror att man har tagit bort allt som man kan göra sig illa med. Men har du verkligen bestämt dig? Är det liksom det du vill mer än någonting annat? Då kan du hitta sätt att göra det här. Och mer gruvliga.
Ja, och sen är det ju det. Det var ju någon sån här kungaexpert som kommenterade Ari Behns självmord med att nu har han förstört julen för tid och evighet för sina döttrar. Och så, jag tycker att det må låta hårt, men precis så är det ju. Alltså att få ett besked på juldagen att ens far har tagit livet av sig. Det kommer alltid, för evig tid, att kopplas ihop med julen. Och det är någonting med det här också som jag har ju varit med om, att många har dött ifrån mig i olyckor och sjukdomar och allt möjligt liksom. Och så jag har ju gått igenom sorgprocess många gånger och jag har nu lagt märke till, det är första gången det är någon som jag känner som har tagit livet av sig. Och det är en helt annorlunda process. Det är någonting som gör, det går inte riktigt att sörja på det sättet som när någon har du vet, rökat ut från bilolycka eller fått galopperande cancer eller någonting i den stilen. Där man liksom, nej men varför just han och varför just hon och herregud vad jag åt. Så kan du inte säga när det är en människa som själv har bestämt sig för att sluta leva. Och det gör processen väldigt jobbig och konstig. Och ja, jobbig.
Ja, dels är det ju alla de här grejerna. Kunde jag gjort någonting? Borde jag ha fattat vad som var på gång? Och alla de här skuldkänslorna som man har. Kanske framförallt initialt. Jag har ju tyvärr ett antal personer i släkt och nära bekanta som har fattat det här beslutet. Och det är ju alltid första liksom, fasen man måste gå igenom. Det är ju det här att man tänker, hur kunde jag missa detta? Hur kunde jag inte se det här? Och sen för väldigt många så vidtar ju en ilskeprocess där man liksom... man kan inte låta bli att känna, hur kunde du göra så här mot mig? Och det är klart att givetvis för den som mår så extremt dåligt så handlar ju inte det här beslutet om någon annan. Men som anhörig så kommer du nog aldrig riktigt ändå att släppa tanken att om du hade litat på mig tillräckligt mycket och älskat mig tillräckligt mycket, hade du låtit mig hjälpa dig hellre än det här. Men sen är det ju då att dels så kan man ju uppenbarligen när man mår så här dåligt för sig att det är bäst för alla. Även om du tror, Ingrid, att det är bättre för dig att jag är kvar, så är det inte det. Mm. Utan du kommer att må bättre om jag försvinner. Detta är den här konstiga logiken då. Och sen är det ju också då att folk tror att de har problem som inte går att lösa. Mm. Det känns så just då.
Ja.
Jag har en bekant anhörig som tog livet av sig väldigt ung, 40 år gammal, som hade enorma spelskulder. Och hans fru hotade ju med skilsmässa och sådär, och hade väl ställt lite ultimatum och så liksom, att nu måste vi reda upp här i dina spelskulder. Och då hällde han i sig en massa vin och hängde sig. Och jag vet inte i det fallet om det var... Jag tror inte att det var så genomtänkt egentligen, utan det var en sån här... Du har ju också intervjuat folk vars anhöriga har gjort en sån här impulsgrej, gått upp på ett tågspår på fyllan liksom, bara för att jag är olycklig och du vet, men att egentligen hade de nog kanske inte gjort det om de var nyktra och hade tänkt igenom det och sådär. Men då tänker man ju i det fallet att det är hopplöst att ha lånat en massa pengar överallt och du har skulder liksom, lyxfällan kan bara gå och kasta sig i väggen. Men det är ju bara pengar. Du har inte mördat någon, du har inte våldtagit någon. Det är ändå någonting, det går att reda upp, det kommer att bli jäkligt jobbigt, men det går. Men så tänker man ju såklart inte i det läget, men det är det som är så... Det är ju en av de svåra, hopplösa sakerna att acceptera, just att du vet, att man känner att vi hade kunnat lösa det på ett annat sätt. Galopperande cancer kan man inte lösa, som du sa.
Nej.
Du vet, men det här, vad det än är, går att göra bättre, tänker man.
Ja, precis. Men det är ju en folksjukdom, eller vad man ska kalla det. Polisen slår ju larm, vi läser i GP, att självmordslarm är en stor del av polisens vardag. Svensk polis hanterar i snitt 50 ärenden om självmordsförsök varje dag. Och samtidigt som vi då vet att polisen är ju, dignar ju under en gigantisk stor kriminalitet, men de måste göra detta också, och det är ju människor tacksamma för att de gör. Men alltså, de kan då åka hem till någon som, och då är det ju oftast människor som har skrivit någonting om det eller som inte har svarat i telefon eller sådär, och så ringer anhöriga. Och så åker polisen dit och så hämtar de med sig den här personen in till psykakut som säger att nej, vi gör bedömningen att det inte är någon större fara. Och sen får de ett larm till och då ligger personen död i lägenheten. Så jag förstår ju att polisen tycker att detta är fasansfullt och hopplöst.
Ja, självklart. Och vi hade ju en diskussion om detta igår också under den här logen som vi var på då. Vad kan det bero på att folk mår så dåligt? Mm. Är det allmän psykisk stress i samhället? Är det att vi är inte byggda för det här enorma informationsflödet som vi är utsatta för? Vi är inte byggda för den stressen, att vi ska klara allting, vara perfekta. Det var som jag sa då, jag raljerade lite där som vanligt och sa att, ja men alltså, om man bara hade till uppgift att mjölka kor varje dag, ja, då gjorde man det. Och sen var inte världen så mycket större än den byn du bodde i. Du kände, du kanske hade ett umgänge på totalt, du kanske hade träffat totalt 50 människor i hela ditt liv.
Jo, det finns ju undersökningar som just visar det, att människor är inte gjorda för att ha mer än 100-150 personer omkring sig. Jag kanske inte just att bara bo i en sån liten by, men som man har relationer med. Och det är därför storstäder är så katastrofala. Och det är också därför man satsar allt på att få människor in till storstäder. Därför att man inte vill ha trygga människor som mår bra. För då tänker de nämligen själva. Så att förutom det, att vi bor storstäder och att det är så mycket stress, och så håller ju landet på att gå under.
Och man kan känna sån hopplöshet.
Ja, vad ska jag göra? Hur ska jag förändra detta? Hur ska det bli för mina barn och mina barnbarn? Det finns ju många som inte vill skaffa barn. utav den anledningen. Och sen har vi då, som jag tror är en väldigt stor del i det, det är kärnfamiljens förstörelse. Alltså att föräldrar inte knyter an, att barnen inte knyter an till sina föräldrar, för det hinner de inte. Och det finns så mycket forskning som visar att de tre första åren, där är det mamma och barn som är det viktiga. Och först när den anknytningen är total, det är först då barnet är redo att gå ut i världen. Alltså pappa är ju naturligtvis också viktig, han ska finnas med där. Men du ska framförallt inte lämna dina barn på dagis före 3 år. Jag vet att detta är i princip hopplöst i Sverige. Men här tror jag en stor del av förklaringen finns till att det är just så många barn och unga som mår så dåligt. För de har aldrig fått den där trygga anknytningen.
Mm. Men alltså om vi tittar lite på statistiken här som vi länkar till, som du har plockat fram från Folkhälsomyndigheten, så är det ju ändå så att utvecklingen över tid visar ju att antalet självmord per 100 000 invånare går ner. Men, vet du vad jag tänker då?
Nej.
Antagligen av samma anledning som antalet mord sjunker, nämligen det finns större chans att rädda folk.
Ja, ja, ja.
Det är vad jag tror, för jag tror inte att antalet självmordsförsök har gått ner.
Nej.
Det är väl svårt att redovisa försök, tror jag. För hur mäter man det? Det är väl svårt att mäta självmordsförsök, hur många de är.
Ja, man kan ju mäta de som kommer in på sjukhuset och magpumpas och så. Men jag hörde någon dokumentär där någon kvinna berättade. Hon hade då visade sig sen att hon hade borderline. Vad är det nu det heter egentligen?
Det heter emotionellt instabil personlighetsstörning.
Ja, borderline är lättare att säga.
Ja.
Och hon mådde så dåligt så att hon drack en massa sprit och tog tabletter. Men hittades och kom in på sjukhuset. Och hon ville få död och pina, inte att någon skulle förstå att det var ett självmordsförsök. Så hon sa att hon helt enkelt hade, nej jag dricker för mycket och jag tog tabletter. Nej, det var inte meningen. Så då skickade hennes familj henne på ett behandlingshem för hennes alkoholism. Och först då tog hon tag i sin situation. Så att det är klart att man kan luras om man vill det. Men sen är det väl också så att när de här så kallade lyckopillren kom, då var det ju så, det var så fantastiskt och de förhindrade självmord. Man kunde se i statistiken att självmorden sjönk. Det är en sanning med modifikation, därför att det har nu också visat sig att en hel del människor som tidigare inte vågade ta livet av sig blir lite stärkta av att äta de här tabletterna och få mer handlingskraft, och därmed begår de faktiskt självmord. Så man ska inte sätta sin lit till det. Och jag vet inte, såg du någonsin det här Norel Rafais program om landet lyckopiller?
Nej.
Finns på SVT Play. Och alltså, där säger de ju att 1 miljon svenskar äter så kallade lyckopiller. SSRI är det rätta namnet. Och det problematiserades pyttelite, men egentligen så var det ju det att lycklig blev man inte, men man står ut med att leva. Det var ungefär så. Och jag menar, vadå, så ska det väl inte vara? Ska vi ta tabletter för att stå ut med att leva? Det är ju någonting annat som är fel, såklart.
Ja, och det är ju också så här, fick vi ju klart för oss när vi pratade igår med vår bekant som kan mycket om psykiatri, att SSRI är inte alls något okontroversiellt preparat inom psykiatrin, och det av flera anledningar. Dels det du nämner, att det kan vara så att om man mår dåligt så får man den här sista orken att faktiskt genomföra ett självmordsförsök. Och det kan också vara så att det har ju också visat sig att en del människor tål inte SSRI utan blir psykotiska av det. Så att och reagera väldigt konstigt, och det har man nog, har jag en känsla av, försökt tysta ner ganska rejält, liksom att nej, men det är alla, det är så många som äter SSRI. Och jag vill verkligen understryka nu att det är inget fel att äta SSRI om man verkligen behöver det, men jag har själv gjort det, och du också för den delen. Men fråga dig, är det verkligen där skon klämmer, eller är det någonting i mitt liv som jag måste förändra? Och den biten, här har vi ju ett av problemen också. Det är mycket billigare och enklare för läkarna att bara vräka ut en massa tabletter än att skicka folk på i terapi, alltså KBT. Och jag vet ju själv, när jag har fått remiss på KBT så kan det ta 3-4 månader innan man får komma till någon och prata. Och jag menar, för det laget mår du ju bättre igen av dig själv typ.
Ja, ja,
förhoppningsvis.
Ja, för det är ju så. Och det är det som är så otäckt som visas i Nour El-Rafais program. Att väldigt många människor äter dem livet ut. Och det är liksom inte meningen att man ska göra det.
Nej.
Jag tappade, det var något annat viktigt jag skulle säga här. Men strunt samma, det som jag också tycker är väldigt hemskt, det är att man ger det till barn som inte är färdigutvecklade. För det påverkar ju kemin i hjärnan. Och ingen vet vad som händer med barn och ungdomar när de får såna här piller. Sen är det ju det att det är svårt att rätta till en taskig eller en icke-existerande anknytning. Och det är det jag tror som får många att ta livet av sig. Att de har inte den självkänslan, den goda liksom, självkänslan över att jag är älskad och jag är en bra person. Ofta de människor som tar livet av sig, de är ju ofta trasiga, har inte fått den här tryggheten, har inte känt sig älskad. Och det spelar ingen roll hur vackra och framgångsrika de är, för innerst inne är de trasiga små barn.
Mm. Ja, absolut. Och det förvärras av, tror jag, den allmänna stressen, som du säger. Alltså informationsstressen, stressen av att samhället är till synes i upplösning, stressen att du ska vara perfekt, stressen med sociala medier, att du ska leva ditt liv i stor utsträckning offentligt, ja, kan man säga. Alltså du ska lägga upp allting du gör, ska du lägga upp på Instagram och Facebook och Twitter.
Mm.
Det är oerhört stressande och vi är inte gjorda för det. Så att, men du, nu la jag faktiskt in en länk till hur man kan få hjälp om man mår dåligt. Och det gäller även, där står även hur man ska, det finns länkar till hur anhöriga, var de kan vända sig. Och om man har funderingar och frågor och så vidare. Och det är 1177 som står för de här länkarna. Så det är liksom, ja, sjukvården då. Så det finns hjälp att få. Kom ihåg det. Och även om ni tänker, jag vet innan jag, faktiskt jag har bara varit i KBT en gång. Men det hjälpte mig väldigt mycket. Men innan jag gick till Maria, som hon heter, så tänkte jag. Alltså de problemen jag har, det finns ju ingen som kan hjälpa mig med dem. För det är ju saker som är som de är.
Mm.
Det har ju med hur mitt liv ser ut att göra. Och det är ju ingen som kommer att kunna påverka det.
Mm.
Men det går.
Mm.
Alltså det går inte att ändra på vissa saker. Men det går att ändra
sin egen attityd till dem.
Mm. Just det. Hur du tänker, hur du tacklar dina problem.
Mm.
Man försöker tänka på det som en fysisk sjukdom. Mm. Att obehandlad diabetes är ju klart ett jätteproblem. Men om du kan hålla dig i schack med behandling. Och detsamma gäller psykisk ohälsa. Det går att göra det bättre. Det går alltid att göra det bättre.
Ja, och nu kom jag på vad det var det här viktiga jag skulle säga. Om det här med att folk äter dem livet ut. Att vår vän som kan det här med psykiatri sa ju att egentligen är det ju så att depressioner läker ut. Gör de inte det, så är det inte depression, då är det något annat.
Mm.
Det kan vara något psykos, det kan vara något annat, men det är inte meningen att du ska stå på livslång behandling för depression. Alltså när jag åt det, det är ju 20 år sedan, det var ju ganska nytt det. Och jag åt dem i ett halvår och då, jag tyckte att jag tog mig upp till min vanliga nivå. Och jag trodde ju inte att jag var deprimerad, för att jag är ju alltid liksom, nej det är inget fel på mig och sådär. Nästan brusten blindtarm innan jag åker i sjukhus. Men, och sen när jag hade ätit dem ett halvår, då kände jag att nej, men nu är det bra, nu tänker inte jag äta dem här längre. Och så slutade jag, tappade ner dem och slutade. Och då hade min depression läkt ut.
Och det hade kanske hänt utan tabletter också,
det kanske det också hade gjort, för att man kan säga att man fick en liten genväg. Idag tror jag inte att jag skulle äta dem igen.
Nej, det är ett beslut som var och en måste fatta. Jag tycker vi ska ju inte sitta här och säga åh, ät inte SSRI, för det, i vissa fall kan det vara en bra hjälp. Men jag tror att det är väldigt få gånger då det kan vara det enda. Nästan alla behöver andra saker också.
Men det här och tänk på, om det nu är någon av er som lyssnar eller tittar och tänker att jag skulle fan ta mig helst ta livet av mig. Gör inte det. Alltså, ring en vän. Tänk på era nära och kära. Ta hjälp av dem. Och sök även sjukvård och försök att få hjälp. Om det så är lyckopiller eller någonting annat. För det är så förfärligt, förfärligt, förfärligt att en person man älskar och som man trodde älskar en tillbaka bara bestämmer sig för att sluta leva.
Precis, och vad ni än inbillar er så tycker omgivningen att det är bättre att ni finns kvar. Så att, tänk på det.
Absolut.
Jaha, det blev en somber avslutning på dagens program, Ingrid. Men ja, vi kan inte alltid bara vara flamsiga. Så att, vi får väl tacka för idag. Och så kanske vi också ska berätta att imorgon ska vi spela in ett litet specialprogram.
Ja, vi ska ju spela in vår nyårskrönika förstås.
Ja, och den kommer givetvis att sändas på nyårsafton. Och då, vad ska vi säga, ackompanjeras vi, gästas vi av ingen mindre än Alternativ för Sveriges Jeff Ahl.
Ja, det ska bli så roligt. Så då säger vi att vi önskar er en fantastiskt trevlig helg och snaska nu inte för mycket av de där alla din lådorna.
Vi hörs och ses igen på måndag. Ha en fin helg allihopa.
Puss och kram!